We have to start over. So this morning I am to give you a few examples of how the book of Revelation is to be interpreted.
Den här morgonen ska jag tala om hur vi ska tolka Uppenbarelseboken.
I'm sure that we all agree that the book of Revelation is a rather difficult book to read.
Vi är nog alla överens om att Uppenbarelseboken är en ganska svår bok att läsa.
And many people have read many things into the book which are not there.
Många har läst in en rad saker i Uppenbarelseboken som inte finns där.
I remember that one of my old professors once said that no one should read the book of Revelation until he is at least 30 years old.
Jag minns att en av mina gamla professorer sa att ingen bör läsa Uppenbarelseboken förrän han är 30 år gammal.
I don't think that's quite right.
Jag tror inte det är helt riktigt.
But another professor that I had, I think, said something that was more correct.
En annan professor som jag hade sa något som jag tror är mera riktigt.
He said that no one ought to read the book of Revelation until he has read the rest of the Bible through.
Ingen bör läsa Uppenbarelseboken, sa han, förrän han har läst allt det andra i Bibeln först.
And instead of saying that no one ought to read the book until he's 30 years old,
och istället för att säga att ingen bör läsa Uppenbarelseboken förrän han är 30 år,
I think it probably would be better to say that no one ought to read the book of Revelation until he has read the Bible 30 times.
Så det är bättre att säga att ingen bör läsa Uppenbarelseboken förrän han har läst Bibeln 30 gånger.
And if you are well acquainted with the Bible,
om du känner till Bibeln väl,
the book of Revelation ought not to give you that much difficult.
Så blir det inte så svårt när du läser Uppenbarelseboken.
There are three things that probably ought to be remembered before we even start talking about specific interpretations of the book.
Det är tre saker man bör komma ihåg innan vi går in på detaljer vid tolkningen av Uppenbarelseboken.
The first thing to remember is that the book of Revelation is written and delivers its message in signs and symbols.
Det första man bör komma ihåg är att boken är skriven och den presenterar budskapet med bilder och symboler.
That is made very clear in the very first chapter in several ways.
Det görs mycket klart på många sätt redan i första kapitlet.
In the second verse of the first chapter, John uses a rather unusual word in the Greek language for to denote what he is going to do in this book.
I andra versen i första kapitlet brukar Johannes ett ganska ovanligt ord för att klargöra vad han kommer att göra i den här boken.
He says that God made the message known to him. God signed the message to him. It would be a literal interpretation.
Han säger att Gud tecknade budskapet åt honom, om man nu ska översätta ordagrant.
Now, this is also made clear by concrete examples in the first chapter.
Det blir också klart genom en rad exempel i första kapitlet.
The first chapter talks about seven candlesticks and seven stars, for example.
Första kapitlet talar till exempel om sju ljusstakar och sju stjärnor.
But John tells us that the seven candlesticks and the seven stars are not really seven literal candlesticks and seven literal stars.
Men aposteln säger att det inte är frågan om bokstavliga stjärnor och ljusstakar.
He says that the seven candlesticks are the seven churches of Asia Minor.
Han säger att de sju ljusstakarna, det är de sju församlingarna i mindre Asien.
And he says that the seven stars are the seven pastors of the seven churches.
Och han säger att de sju stjärnorna är de sju pastorerna för dessa sju församlingar.
Now, in the first chapter also, John says that he saw a man who had a sword coming out of his mouth.
I detta första kapitel säger också Johannes att han såg en man som hade ett svärd som kom ut ur hans mun.
But although he tells us that the seven candlesticks are seven churches and the seven stars are seven pastors, he does not tell us what the sword is that comes out of the man's mouth.
Fastän han talar om vad som menas med de sju ljusstakarna och de sju stjärnorna, nämligen de sju församlingarna och de sju pastorerna, så talar han inte om vad som menas med svärdet som kommer ut ur mannens mun.
So then we must go to other passages of the Bible to try to discover what he meant by the sword that came out of this man's mouth.
Så vi måste gå till andra ställen i texten så att vi kan se vad som menas med svärdet som kom ut ur hans mun.
This much we can say, that out of a man's mouth come several things, for example his breath or his words.
Vi kan förstå att ur en mans mun kommer flera saker, andedräkten och orden.
But we know that in Hebrews chapter 4, the word of God is called a sharp sword.
Vi vet ju att i Hebreerbrevet kallas Guds ord för ett tveeggat svärd.
And so on the basis of that passage, we can say that the sword that comes out of this man's mouth is the word of God.
Så på grundval av det stället kan vi säga att det ord, det svärd som kommer ur denne mans mun, det är Guds ord.
See, the meaning of signs is not always clear from the beginning.
Så innebörden av tecken, bilder eller symboler är inte alltid med en gång helt klar.
When I drove up here day before yesterday with Pastor Fjerberg from Gothenburg, I saw many signs along the road, and some of those I did not recognize.
När vi for upp från Göteborg tillsammans med Dr. Furberg så såg jag en rad tecken längs vägen som and för mig inte var kända.
And so when I came to a sign that I did not understand, I said, "What betyder det?"
Så när jag kom till ett tecken som jag inte förstod så frågade jag, "What does it mean?"
And so we, when we come to the book of Revelation, we have to ask, what does that mean? Very often.
Så vi måste också fråga ganska ofta, vad betyder det här när vi kommer till olika tecken i Uppenbarelseboken?
And the Lord sometimes tells us in so many words, this is what this means.
Och ibland så säger Herren med många ord vad just tecknet betyder.
The candlestick means a church. Yeah.
Ljusstaken betyder församlingen, kyrkan.
But sometimes the apostle John does not tell us what the sign means.
Men ibland så säger inte aposteln Johannes vad tecknet betyder.
But then we have to ask somebody who knows what John meant.
Då måste vi fråga någon som känner till vad Johannes menade.
And certainly the only one who really knows is the Holy Ghost.
Och förvisso den enda som vet vad han menade är den helige ande.
And the only place where the Holy Ghost talks to us in the script is in the scripture.
Och på den enda plats där anden talar till oss är den heliga skrift.
So if we want to know what these signs mean, we have to be guided entirely by the scripture.
Så om vi vill veta vad den heliga ande menar med tecknen så måste vi låta oss styras helt och hållet av skriften.
We must be very careful that we don't sit down and let our imagination play all kinds of tricks.
Vi måste vara mycket noga med att vi inte sitter och låter våra egna funderingar leda oss bort.
There is an old proverb that says the scripture must interpret itself.
Det finns en god sats som säger skriften måste tolka sig själv.
And so in our interpretation of the book we must always be guided then by what the Holy Ghost says in other parts of the Bible.
Så när vi tolkar Uppenbarelseboken så måste vi alltid låta oss ledas av vad den heliga ande säger på andra ställen i skriften.
The second thing that needs to be remembered before we begin studying the book is that the book was written in a time of great persecution.
Det andra vi måste komma ihåg när vi läser Uppenbarelseboken är att boken skrevs under tider av svår förföljelse.
John tells us that he was exiled to the island of Patmos because of his preaching.
Johannes säger att han blev bortförd i exil till ön Patmos på grund av hans predikan.
In the letter to the church of Pergamos, he speaks of Antipas who had been killed for his faith.
I brevet till Pergamos så säger han och talar han om Antipas som blev dödad på grund av sin tro.
It is very important to keep this in mind always when we study Revelation then.
Det är mycket viktigt att alltid ha detta i minnet när vi studerar Uppenbarelseboken.
In the very first chapter, John tells the Christians in Asia Minor that they are kings and priests.
I första kapitlet så säger aposteln om de troende, de kristna i mindre Asien, att de är konungar och präster.
In verse 5, for example, he says, "To him that loved us and washed us from our sins in his own blood and made us a kingdom, priests to God and to his Father, to him be glory and power throughout all ages."
I första kapitlet, 5-6 vers, säger han, "Honom som älskar oss och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader."
The words of John here remind us of what Peter said when he called the Christians a royal priesthood.
Dessa ord påminner oss om vad Petrus säger i första Petri brev, där vi kallas för kungar och präster, eller ett kungligt prästerskap.
So John says to these people, God loves you.
Så Gud säger till sitt folk att han älskar dem.
That God loves them.
Gud älskar dem.
Yes, and he also says that he has washed us from our sins.
Och att han har tvättat oss rena från synden.
And that we are kings and priests.
Och att vi är konungar och präster.
Now if God loves us,
om nu Gud älskar oss,
what kind of life do you think that we ought to have?
Vad borde vi då ha för liv?
When I was pastor in the congregation, I remember that sometimes sick people would say, the Lord doesn't love me anymore.
Jag kommer ihåg när jag en gång var pastor i en församling att sjuka människor sa, Herren älskar oss inte längre.
And so when these Christians had to undergo persecution, they might say, well, does God still love us?
Så när dessa kristna fick lida så mycket, så kanske de sa, kan då Gud alltjämt älska oss?
You know how Job in the Old Testament asked the question, why do the wicked prosper and why must the righteous suffer?
Ni kommer ihåg hur Job klagar och säger, hur kan den ogudaktige få blomstra och den gudfruktige få lida?
Many Christians who have not experienced have had a great experience, much experience in the Christian life, think that everything should go well with them.
Många kristna som inte har så stor erfarenhet av det kristna livet, de tror att det kristna livet det blir en dans på rosor.
Especially if they are sure that God loves them.
Om de nu är vissa om att Herren älskar dem.
And then if Christ has cleansed us from our sins, and sin brings punishment and suffering into the world, why should we who have been cleansed from our sins still have to suffer?
Men om nu Gud har, Kristus har tagit bort synderna, renat oss från synden, och det är synden som gör att vi måste lida och straffas, hur kommer det sig då att vi som har blivit renade alltjämt måste lida?
And if we are kings and priests, if we hold such a high and holy position, why should we be persecuted for this?
Och om vi nu har en så hög ställning som att vara kungar och präster, varför ska vi då förföljas?
So and the book of Revelation tries to make clear to God's people that this is what they must expect in this world.
Så Uppenbarelseboken vill göra klart för de kristna att detta är vad de har att vänta sig i denna värld.
The book of Revelation does not say that Christians are going to have a wonderful life in this world where everything will go the way they would like it to go.
Uppenbarelseboken säger inte att de kristna kommer att ha en underbar tid här i världen där allt kommer att gå så som de vill.
The message of Revelation is just the direct opposite of the teaching of millennialism.
Budskapet i Uppenbarelseboken är raka motsatsen till det budskap som tusenårsrikets anhängarna för fram.
The people who teach the millennium always say the time coming when it will go with God's people just the way they want it to be. Everything's going to be perfect.
De som förkunnar ett jordiskt tusenårsrike, ett jordiskt lyckorike, de säger att en tid kommer när det kommer bara att bli lycka och gå precis så som man vill.
But the message of Revelation is to God's people is the same as that you find in the Gospel according to St. John, where Jesus says, in this world ye shall have tribulation.
Men budskapet i Uppenbarelseboken är detsamma som vi har i Johannes evangeliet, att det kristnas lott här i världen är vedermödan.
But that's only half of the message.
Men det är nu bara halva budskapet.
The other part of the message is this, that in the end, when life on this earth is over and when this world comes to an end, then God's people will have the kind of salvation that they so often expect to have here.
Men den andra delen av budskapet är detta, att när denna jord kommer till ett slut, efter den yttersta dagen, då ska Guds folk ha den eviga lycka som man så ofta väntar sig redan här.
Then they will be free from all the suffering that sin has brought into the world.
Då ska de vara fria från allt det lidande som synden har fört in i världen.
Then they will hunger no more nor thirst any more. Then God will wipe all tears from their eyes.
Då ska de inte längre hungra eller törsta, då ska Herren själv torka bort tårarna från deras ögon.
So these people who were undergoing persecution were to learn from the book of Revelation that this is exactly what the Lord said would happen.
Så de kristna som nu fick lida så mycket genom förföljelse, de får nu veta att det är precis det som Herren har sagt kommer att ske.
but that they should not lose heart and become discouraged because of these troubles, but look forward to the future in heaven.
Men de ska inte tappa modet på grund av detta, utan se fram emot glädjen i himmelen.
And that is also then leads us to the third point to be remembered in the interpretation of this book, and that is that the book is not a description of what will happen during a 1,000-year reign at the end of toward the end of the world, but what will happen throughout the period of the New Testament.
Ja, och detta för oss över till den tredje punkten när det gäller att tänka på hur man ska tolka den här boken, nämligen att uppenbarelseboken inte skildrar vad som händer under ett jordiskt tusenårsrike.
Now, in verse 19 of chapter 1,
i vers 19 i kapitel 1,
The angel, or the Lord Jesus, tells John that he should write about the things which he would see, and these things then are described as the things which are and the things which shall come after these things.
Där i vers 19 så säger Herren att Johannes ska nu skriva upp vad du har sett och skriv upp både vad som nu är och vad som härefter ska ske.
In a way we might say that here we have an outline of the book.
Här har vi en beskrivning av bokens innehåll.
The things that are described in the seven letters to the seven churches in chapters 2 and 3.
De ting som nu är för handen beskrivs i kapitel 2 och 3 i breven till de sju församlingarna.
In those letters John talks about the things that are happening in the churches of Asia Minor.
I detta kapitel beskriver Johannes vad som nu händer i dessa församlingar i mindre Asien.
And you will notice at the end of every one of those letters, John says that finally, when the Lord comes, his people will be rewarded and blessed.
Och vart och ett av dessa sju sändebrev slutar med ordet att när Herren kommer, då skall han, det som tillhör honom, bli välsignade.
Now, from chapter 5 then, this is chapters 2 and 3, but from chapter 4 on, we have a description of the things which shall be.
Men så från och med kapitel 4 så får vi en beskrivning av vad som skall ske.
That becomes very clear from the first and second verse, from the first verse of chapter 4.
Det syns mycket klart redan i första versen i fjärde kapitlet.
Where John says, after these things I saw, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard as a trumpet was speaking with me, saying, come up here, and I will show you what must be after these things.
Där säger aposteln, efter dessa ting fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen, och den röst, lik ljudet av en basun, som jag förut hade hört tala till mig, sade, kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter.
So now, here in the rest of the book then, we'll deal with the future.
Så resten av boken handlar alltså om framtiden.
And there again we find that several divisions which are divided in turn into seven subdivisions.
Och där finner vi återigen att flera avdelningar i sin tur indelas i underavdelningar.
So after the seven letters, maybe I should let you write this in Swedish, and then we save time. Yeah, and should we do it that way?
You do it.
Send the brave, huh? All right, so we have the seven letters, that's the first part. And then the second part are the seven seals.
Först, som första del i boken, så har vi de sju sändebreven, kapitel 2 och 3. Och som andra del så kommer de sju inseglen.
And that goes from chapter 4 to chapter 7.
Och de sju inseglen, andra delen, omfattar kapitel 4 till och med kapitel 7.
And then comes the section dealing with the seven trumpets.
Och så kommer som en tredje del den avdelning som handlar om de sju trumpeterna eller basunerna, kapitel 8 till och med 11.
After that we don't have a specific name for the next section.
Nästa sektion, den fjärde, har inte någon speciell rubrik.
But after that section,
det är kapitel 12 till och med 14.
Again have a section that is spoken of as the seven vials.
Och så kommer den femte sektionen och den har beteckningen de sju plågorna.
But when we study these chapters from 12 to 13, It becomes very clear that here we have seven distinct visions.
Men när vi studerar kapitel 12 till 14, alltså den fjärde avdelningen, så ser vi att det handlar om de sju synerna. Så vi kan sätta rubriken de sju synerna över den delen.
In chapter 12 verse 1 it says there appeared a great sign in heaven.
I vers 1 i kapitel 12 så står det visade sig ett stort tecken i himlen.
And then you have six more sections that begin with the words and I saw.
Och därefter kommer ytterligare sex avdelningar som börjar med orden och jag såg.
So it's clear that John saw seven different things which he then described.
Så det är tydligt att Johannes såg sju olika ting i kapitel 12 till 14.
Now when you study these sections you very quickly notice that every one of the sections towards the end speaks of the end of the world.
Och om vi nu studerar dessa avdelningar så ser vi att var en av dem slutar med ett avsnitt om världens slut.
It is not always dealt with in the seventh section. The end of the world is not always dealt with in the seventh section.
Pardon me.
The end of the world is not always dealt with in the seventh section. It's not in the seventh seal or the seventh trumpet or the seventh vision.
Världens slut är inte alltid behandlat inom de sju underavdelningarna.
In the vision of the seventh seal, the end of the world comes in the sixth seal.
Det kommer inte alltid i slutet. I denna andra avdelning om de sju inseglen så talas det om världens slut i slutet av det sjätte inseglet.
And in the seventh seal is really the beginning of the vision of the seventh cup.
Och det sjunde inseglet är samtidigt en inledning till den tredje avdelningen om de sju basunerna.
But then the seventh trumpet is again the end of the world.
Och så den sjunde basunen eller trumpeten är skildring av världens slut.
And you have the same thing here. The sixth vision is the vision of the end of the world.
Det samma återkommer här i fjärde avdelningen, kapitel 12 till 14, om de sju synerna. Det är den sjätte synen som vi har i beskrivning av världens slut.
And then the seventh vision is the introduction to the vision of the seven lies.
Och så blir den sjunde synen en indelning till de sju plågorna.
And in the seventh vial you again have the end.
Och i samband med den sjunde plågan i kapitel 16 så har vi en skildring av världens slut.
Now, so far that we have had five sections.
Så långt har vi alltså tecknat upp här på tavlan fem avdelningar.
But in chapter 19, at the end of chapter 19, you have again the end of the world.
Går vi sedan fram till kapitel 19 så har vi där en skildring av världens slut.
So we say that the chapter 17 to 19 are the sixth section of the book.
Så vi kan säga att kapitel 17 till och med 19 är den sjätte avdelningen i boken.
And in chapter 20, you have the end of the world at the end of the chapter.
Och i kapitel 20 skildras världens slut i slutet av 20:e kapitlet.
And then chapter 21 to 22 tell what will be after the end.
Och kapitel 21 och 22 skildrar vad som ska hända efter världens slut.
So we can say that really the end of chapter 20 and 21 and 22 all belong together as a description of the end of the world.
Så vi kan säga att slutet av kapitel 20 och så resten av boken kapitel 21 och 22 skildrar världens slut.
That ought to make clear to everyone that what happens in the seventh seal does not happen, what is described in the seventh seal does not happen before what is described in the seven trumpets and before what is described in the seventh visions and before what is described in the seven vials and so on. You always have a description of the whole New Testament period in each section.
Det här bör göra det klart att man kan inte uppfatta uppenbarelseboken så att beskrivningen av de sju inseglen är någonting som ska hända före vad som beskrivs om de sju trumpeterna, före vad som beskrivs om de sju synerna, före de sju plågorna och så vidare. Utan i var och en av de här sektionerna så skildras hela kristna kyrkans historia.
We might say that we have here seven paintings that describe the New Testament.
Vi kan säga att här har vi sju målningar som beskriver hela Nya Testamentet.
Now, for the rest of the time this morning, then we want to take one of these pictures, the vision of the seven seals.
Nu i denna föreläsning, denna morgon, ska vi stanna vid en av dessa målningar, nämligen vi stannar för de sju inseglen.
Chapter 4 is really the introduction, though, to the whole second section.
Vi kan också säga att kapitel 4 är en inledning till resten.
And then chapter 5 is the introduction to the vision of the seven seals.
Och kapitel 5 är en inledning till synen av de sju inseglen.
In chapter 5, John says that he saw a vision which was sealed, a book which was sealed with seven seals.
I kapitel 5 säger aposteln att han såg en bokrulle som var förseglad med sju insegel.
And he says that no one was able to open this book.
Och han säger att ingen kunde öppna denna bokrulle.
But then the lamb that was slain, was able to open the book.
Men så kunde det lamm som hade blivit slaktat öppna denna bok.
Now we might ask, what is the meaning of this sign of the book sealed with seven seals?
Och då kan vi fråga, vad menas med det här tecknet, nämligen den här bokrullen som är förseglad med sju insegel?
When the book was opened, John saw some things happen.
När boken öppnades så såg Johannes någonting hända.
In chapter 4, verse 1, Jesus told John that he was going to show him what would happen in the future.
I kapitel 4, vers 1, sa Herren till Johannes, jag ska visa dig vad som ska ske här efter.
So we can say that in this book, sealed with seven seals, there were things that would happen in the future.
Så vi kan säga att inne i den här bokrullen som var förseglad var sådant som skildrade vad som ska ske här efter.
And that will also tell us what it means when it says that there was no man who could open this book.
Och det klargör också för oss vad som menas med orden, det fanns ingen människa som kunde öppna denna bokrulle.
There is no human being who knows the future for sure.
Det finns nämligen ingen mänsklig individ som kan känna till framtiden helt säkert.
We can sometimes make guesses on the basis of what we know.
Vi kan ibland göra gissningar på grundval av vad vi vet.
And some people think that they have contact with evil spirits that will tell them what the future, with spirits that tell them what the future holds in store.
Och det finns de som menar att de har kontakt med onda andar som uppenbarar för dem vad som ska hända i framtiden.
But the prophet Isaiah tells us very clearly that the only one who knows the future is the Lord.
Men profeten Jesaja säger mycket tydligt att den enda som känner framtiden är Herren.
And so when it says that there is no one who is able to open this book with seven seals, that's simply a symbolic way of saying no human being knows the future.
Så när det nu här står att ingen kan öppna bokrullen med de sju inseglen, så det är ett symboliskt sätt att uttrycka att ingen mänsklig individ känner framtiden.
The only one who knows the future and controls the future is the lamb that was slain.
Den enda som känner framtiden och kontrollerar framtiden är det lamm som blev slaktat.
He is the same one who washed us from our sins in his own blood when he was slain.
Det är den samme som tvättade oss rena från alla våra synder när han blev slaktad.
And he will tell us what the future has in store.
Och han vill tala om för oss vad framtiden har i sitt sköte.
We may guess that since God loves us and our sins are washed away and we are kings and priests, it ought to be go well for us.
Vi kan gissa att eftersom synderna är borttvättade och vi är konungar och präster, så kommer det alltid gå bra för oss här i världen.
But when Jesus opens the book,
Jesus öppnar boken,
he shows us very clearly that it isn't going to be that way.
Så visar han oss mycket tydligt att det blir inte så.
And then in chapter 6 we are told what happens when the seven seals are opened.
Och så i kapitel 6 får vi veta vad som händer när inseglen öppnas.
When the first seal is opened, John says, he saw a man riding on a white horse going out to conquer.
När det första inseglet öppnas så säger Johannes att han fick se en vit häst, och mannen som satt på den hade en båge och en segerkrans blev honom given, han drog ut som segrare och för att segra.
Now, not even all Orthodox Lutheran commentators are agreed as to who the rider on the white horse is.
Inte ens alla ortodoxa lutheraner är helt överens om vad som menas med mannen som red på den vita hästen.
But I don't think there really ought to be any difficulty.
Men jag menar att här finns ingen svårighet.
Some of these commentators say the rider on the white horse is the Antichrist.
En del kommentatorer säger att ryttaren på vita hästen är antikrist.
But in the whole book of Revelation, the color white is always the color of innocence.
Men i hela uppenbarelseboken är den vita färgen för oskuld.
And in chapter 19, we see a rider on a white horse again.
Och i kapitel 19 ser vi återigen en ryttare på en vit häst.
And here, the rider on the white horse is clearly identified as the Son of God.
Och här är ryttaren på den vita hästen klart och tydligt identifierad som Guds son.
Some people say that this cannot be the same man because in chapter 6 he only wears one crown and in chapter 19 he wears many crowns.
En del säger att det kan inte vara samma ryttare för att i kapitel 6 har han bara en krona på sitt huvud, men i kapitel 19 så har han två kronor på sitt huvud.
But in chapter 6 it says he is riding out to conquer.
Men i kapitel 6 står det att han rider ut för att segra, för att erövra.
For the close of chapter 11 it says that the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ.
I slutet av kapitel 11, I slutet av kapitel 11 så säger han att what did he say there?
That the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ.
Att kungariken här i världen har blivit Herrens Kristi rike.
So he now has conquered many kings and he wears their crowns in chapter 19.
Så nu har han alltså erövrat många kronor, många riken, och han bär deras kronor i kapitel 19.
They also say that this cannot be Christ because the weapon that Christ uses is a sword, but the weapon that this rider has is a bow.
Och man säger också att det kan inte vara Kristus, därför att det vapen som Kristus har i handen är svärdet, men det ryttaren har i kapitel
6, he has a bow.
Och i kapitel 6, vers 2, så har han inte ett svärd utan en båge.
But in Psalm 45 it says that the Messiah's arrows are sharp in the heart of his enemies.
Men i Psalm 45 så sägs det ju om Messias att hans pilar är skarpa.
So there's very clear that the Messiah is not always pictured with a sword, but sometimes also with a bow.
Så det är alltså helt klart att Messias tecknas inte bara som en man med ett svärd utan också med en båge.
For myself, I am therefore completely sure that this rider on the white horse is the Lord Jesus.
Så för min del är jag helt säker på att ryttaren på den vita hästen är Herren Kristus.
And again we might say, if the Lord Jesus is riding out to conquer and to conquer, then everything ought to be well with for those people who are his.
Så återigen kunde vi säga att om Herren Kristus rider ut och erövrar hela världen, ja då borde det ju bli bra för alla Kristus.
But then the second seal is opened.
Men då öppnas det andra inseglet.
And the Lord Jesus shows John a rider on a red horse.
Och då visar Herren för Johannes i fjärde versen en annan häst som var röd.
Now, and this red horse, this rider on the red horse is then described as one who takes away peace from the earth.
Och denne ryttare på den röda hästen beskrivs som en person som tar bort friden från jorden.
So we can say that this horse describes the lack of peace in the world or war in the world.
Så den här bilden skildrar bristen på frid i världen eller krig.
Right?
Yes.
Oh?
No.
Sure. All right. John says not everything is going to be just perfect, but there's going to be war.
Så Johannes får veta här att allt blir inte fullkomligt ändå här i världen. Det blir krig.
But then another seal is opened and John sees a rider on a black horse.
Och då öppnas ett tredje insegel, vers 5. Och då ser Johannes en svart häst.
And he hears a voice that says that food is going to be very, very expensive.
Och där hör han en röst som säger att maten kommer att bli mycket dyr. Ett mått vete för en silverpenning och tre mått korn för en silverpenning, och oljan och vinet må det icke skada.
Now it a penny is was a day's wages in those days.
Och en silverpenning, det var en dagslön på den tiden.
And a measure of wheat was the amount of food that a man would eat in a day.
Och ett mått vete var det som en man behövde för en dag.
So the black horse describes the time when a man would be able to buy just enough food for himself by working hard all day long.
Så bilden medan ryttaren på den svarta hästen betecknar en så svår tid när man endast genom hårt arbete kan få ihop så att det räcker bara åt en själv.
That means if he would have to share that food with his family, the whole family would be hungry.
Så om man måste dela detta med sin familj så kommer hela familjen att hungra.
And the man who had no employment and no income would go hungry much faster.
Och den som är arbetslös och inte har någon inkomst, han måste ju hungra än mer.
So we can say that the black horse describes a time of famine.
Så vi kan säga att den svarta hästen beskriver en tid av hunger.
And then this fourth seal is opened and John sees a pale horse.
Och så öppnas det fjärde inseglet från vers 7 och då ser Johannes en blekgul häst.
The color of this horse was the color that people have when they're sick.
Den färgen har människor när de är sjuka.
And John says that this horse, the rider of this horse, brings death to the world.
Och Johannes säger att ryttaren på den här hästen bringar död.
So we can say that the pale horse represents pestilence.
Så vi kan säga att den blekgula hästen representerar pest.
And I'm sure that when you see those three words on that you have on the blackboard now, you are reminded of another chapter of the Bible.
Så om ni nu ser här på tavlan och ser orden krig, hunger och pest, så påminns ni om ett annat kapitel i Bibeln.
In Matthew 24, Jesus told his disciples about the end of the world.
I Matteus 24 talar Jesus om världens slut.
And you remember that the disciples at that time asked him, "What are the signs of your coming and of the end of the world?"
Och ni kanske kommer ihåg att lärjungarna där frågar Jesus, "Vad blir tecknen för världens slut?"
And we have the same story also in Luke chapter 21.
Och vi har samma berättelse också i Lukas 21.
And when we look at those chapters, we see that Jesus spoke of wars and famines and pestilence as three of the great signs of the end of the world.
Och om vi ser på Matteus 24 och Lukas 21 så ser vi att Jesus nämner krig, hunger och pest som tecken för världens slut.
Now, it is very clear therefore that John here is saying the same thing that Jesus said, only in signs and symbols.
Så det är så mycket tydligt att Johannes säger precis samma sak som Jesus redan har sagt. Det är bara det att Johannes uttrycker det med tecken och symboler.
If you look at chapter 24, you will notice also that after Jesus spoke of wars and famines and pestilence, he spoke of the persecution of God's people.
Slår vi upp Matteus 24 så finner vi att efter det att Jesus har talat om krig, hunger och pest, så nämner han också förföljelse.
And we find the same thing here in Revelation chapter 6.
Och exakt detsamma finner vi här i Uppenbarelseboken 6.
When the sixth seal is opened, John sees the souls of those who had been killed for their faith standing around the throne of God.
När det sjätte inseglet öppnas så ser Johannes själar som har blivit dödade som martyrer.
And he says that these souls cried out to the Lord and asked him how long it would be before he would punish the wicked people who had killed them.
Och han säger att dessa själar ropar till Herren, hur länge ska det dröja innan Herren straffar dem som har angripit.
But John tells, but then John says that these people were told that they should wait for a while until God would avenge their blood on those who dwell in the earth.
Och då säger Herren att de får vänta dessa själar för en tid, en stund, till Herren har hämnat deras blod.
And they were to wait until the rest of the Christians had also experienced the same thing.
De måste vänta till resten av de kristna har inbärgats och fått erfara detsamma.
So that John is indicating that more persecution will still come.
Så Johannes klargör att ytterligare förföljelser vill komma.
And so we can say that here we have then the fourth sign of the end of the world, persecution.
Så det fjärde tecknet kan vi då säga vara förföljelse.
Now when the sixth seal is opened, we have the story of the end of the world.
När det sjätte inseglet öppnas så har vi skildringen av världens slut. Det vi sa förut, det var det femte inseglet.
We don't have time to read it all, but you can read it at home and you will see very clearly that this is a description of the last day.
Nu hinner vi inte läsa igenom skildringen av det sjätte inseglet, men det kan ni göra själva och se att en beskrivning av domens dag, sista dagen.
So John tells us here that in the New Testament times it will not always be the way God's people want it to be. There will be war and famine and pestilence and persecution, but finally the end will come when God will come to punish the wicked and to take his people to himself.
Så Johannes klargör alltså här att för de kristna blir det inte bara en dans på rosor, utan det blir krig och hungersnöd och pest och förföljelser. Men slutligen så kommer den sista befriande dagen.
Chapter 7 is then a sequel to the seal of to the sixth seal.
Det sjunde kapitlet är sedan en fortsättning, en följd på det sjunde inseglet.
Chapter 6, the end of chapter 6 had told them that the end of the world is come.
I slutet av kapitel 6 har sagt att världens slut ska komma.
But in chapter 7 we are told about four angels who are commanded not to let loose the winds of destruction until the 144,000 would be sealed by God.
Men i början av kapitel 7 får vi höra att fyra änglar som står vid jordens fyra hörn, de får inte släppa loss vindarna förrän vi har tecknat vår Guds tjänare med insegel på deras pannor.
So if we keep in mind that the sixth seal has described the destruction of the world, chapter 7 tells us the destruction of the world is going to wait until the 144,000 have been sealed.
Så kapitel 6 har alltså skildrat världens förstörelse, men kapitel 7 visar att undergången får inte komma förrän det 144,000 har bärgats.
Now, when a man puts a seal on something, that means he claims ownership for himself.
När en person sätter ett insegel på någon så betyder det detta tillhör mig.
And when it says that God's seal is put on these people, it means that these people will become God's people.
Så när Guds insegel sätts på dessa så betyder det att de har blivit Guds egendom.
And we know how people become God's people. They become God's people through baptism and conversion.
Och vi vet hur människor blir Guds egendom, nämligen genom dop och omvändelse.
And so people become God's property when they are brought into the Christian church.
Så människor blir Guds egendom när de förs in i den kristna kyrkan.
And what chapter 7 says then is the destruction of the world will not take place until all those people who belong to God will become his property.
Så kapitel 7 klargör att världens undergång kommer inte förrän alla de som tillhör Herren har inbärgats.
Until all the elect have been converted.
Inte förrän alla de utvalda har omvänt.
And from that we can then draw the conclusion that 144,000 is a symbolic number that means all the elect.
Så av detta kan vi dra slutsatsen att 144,000 betyder eller är siffran för alla de utkorade.
And then in the end of chapter 7 we see the great white host that stands before the throne of God enjoying all the blessings of God's love.
Och i slutet av kapitlet ser vi hur alla de utvalda, en väldig hop från alla folkstammar och tungomål, står inför tronen.
When the war and the famine and the pestilence and the persecution is over.
Så när krig och hunger och pest och förföljelse är över.
Then they will not be in a 1,000-year reign here on this earth.
Så ska det inte bli ytterligare 1,000 år här på jorden.
But they will be around the throne of God with palms in their hands and never hunger again, never be thirsty again, never weep again, never suffer any pain again.
Utan då ska de stå inför Herrens tron med palmer i sina händer och aldrig mer hungra eller törsta eller bli förföljda.
Then we will know by sight and not by faith what it means that God loves us and washed us from our sins in his own blood and made us kings and priests.
Då ska vi inte bara veta i tron utan också i åskådning vad det betyder att Herren har älskat oss och tvättat oss rena från alla synder.
And we can look with joy to the time when we will stand with en stor och vid och flock.
Och vi kan med glädje se fram mot den tiden när vi ska stå där tillsammans med den stora vita flocken.
Washed with the precious blood of the Lord Jesus Christ.
Tvättade rena med Kristi dyra blod.
And free from all the consequences of sin.
Och vara helt fria från alla syndens följder.
May God grant that to us all.
Må Gud ge detta åt oss alla.
For Jesus' sake.
För Jesus skull.
Amen.
Amen.